Oh Sala. Oh Money Money. Oh Bobby Firmino. But we sold Coutinho. Sala. Oh Money Money.
Pa, 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 pa.
Oh Bobby Firmino. But we sold Coutinho.
Där satt den, ja.
Ja, jag är inte ute efter att bli viral, Johan, men jävlar vad den har tagit spinn. Oh, det här klippet.
Ja.
Du har ju varit väldigt glad första dagen när du såg det. Titta här, det var lite som Danny Murphy och Alan Shearer-klippet. Du har gått runt och tittat på den och du känner dig lite ledsen.
Ja, det har jag som sagt inte varit ensam om då. Spred sig som en löpeld om någon skulle ha missat. Vad var detta?
Ja, och det har ju varit en snubbe som heter Richie Chihi som är en massive Liverpool-supporter med Merseyside-accenten. Som har spelat in denna videon hemma på sin säng där det ligger då Liverpool-kudda och täcken och på sig Liverpool-tröjan. Och han framstår ju lite som den här förvirrade, insnöade brittiska med flottiga håret i Office-typen.
Ja, lite Gareth i The Office.
Exakt.
Lite vibbar bor hemma hos mamma fortfarande.
Exakt så. Mm. Och den har spridit sig och han har ju blivit lite känd nu då. Han har fått blivit inbjuden till någon fotbollsstudio och sådär när han satt och sjöng den. Och faktiskt sjöng den. Den hördes på The Kop i söndags då när Liverpool besegrade. Och det var ju hans dröm då, att de skulle kunna sjunga där.
Just det. Men hur har vi det med autenticiteten då?
Ja. Och sen så gör man lite efterforskningar så visar sig att han är komiker.
Var det tunga efterforskningar?
Ja, men det är på gränsen till en gruppspade. Ja, men det är att han är komiker. Och när man ser honom i lite andra sammanhang så kan man nästan känna att han eventuellt spelar den här förvirrade karaktären.
Mm.
Och samtidigt så spelar det någon roll? Eller? För att så fall är han det jävligt bra ju.
Om man ja, för han blir då alltså någon som just nu valsar runt. Mm. Skulle det vara ett svenskt kontext så skulle han väl vara kvällens gäst i Breaking News. Liksom så.
Exakt så.
Jag vet inte om det. Ja, spontant kände man ju direkt så här, synd. Man gillade känslan just av att det var därför jag blev så glad ju. Att det inte var någon slags mäktig allsång utan att han satt på vad som såg ut nästan som hans gamla pojkrum och kändes som att han var ganska ensam. Och det var det som gjorde det så fint. Så jag spontant kände ju så här, ja, var det här liksom bara arrangerat liksom? Var det han var in character? Men man mer tänker på det, ja, men då gjorde han väl det skickligt då, får man väl säga istället. Och det var ju bra timing.
Ja, absolut. Och sen så ska man också säga att en annan har ju blivit lite viral i England, nämligen Niklas Holmgren, alltså Viasat kommentatorn.
Har han blivit viral?
Mm, och detta var i också samma match då. Han kommenterade tillsammans med Glenn Strömberg och i typ 75:e minuten så gör Liverpools vänsterback Robertson en sån här idiotpress. Löpning där han bara jagar och Holmgren blir mer och mer upphetsad. Och detta klippet då har en brittisk snubbe fått tag i.
Kan vi få Simon att lägga in klippet?
Titta på Robertson! Titta på Robertson! Och publiken jublar! Och Robertson jobbar! Och jobbar! Och jobbar! Och jobbar! Och jobbar! Och jobbar!
Ja, du hör.
Gud alltså.
Det är ju Holmgren i sitt esse och Strömberg hakar på. Och så. Men innan matchen började så var det en tyst minut. Precis när den tysta minuten var över. Det var en sån applåd. Det var inte tyst minut, det var en sån applådminut då. För en Liverpool-målvakt som har gått bort i dagarna. Och då zoomar kameran in. Så Daglish, Gerard, Ian Rush på läktarna när de sitter där. Och Holmgren, vet, han går upp i brygga där. Var Gerard! Rush! Daglish! Du vet, matchen har inte ens börjat.
Ja, bara att han ser dem. Han blir så till sig då.
Ja, bara jag säger att det är Holmgren och Strömberg som ska kommentera Liverpool så sjunker jag ju ner lite grann i soffan.
Men du säger att vilka var det som plockade upp det här klippet då? Eller är det bara, det har nått England sa du?
Ja, det var någon person i England.
Ja, och vad säger folk då?
Nej, det var någon, jag kollade bara lite kommentarer, originaltweeten där.
Ja.
Och det var någon som först bara skrev "This is too much", varpå någon annan skrev att ja, men du måste sätta det i kontext. I vanliga fall i Sverige så är de väldigt lugna och sansade kommentarer. Och bara, ursäkta. Och sen så kom det ju en massa svenska följare då. Som började kommentera, nej, detta är ingenting. Holmgren kan vara mycket värre. Liksom.
Det här var ju rätt mycket även för att vara Holmgren.
Det vet i fan.
Alltså. Ja, det blev inte ens mål. Det var en kille som pressade en back och en målis.
Men precis som man kan undra om den här Richie Chihi är en karaktär eller om han är autentisk. Lika mycket undrar man faktiskt med Niklas Holmgren.
Ja, det har jag ju alltid sett som det, för det har vi varit inne på förut. Han är minst sagt en vattendelare. Han är uppskattad många. Och många gillar det där också. Jag vill kunna stå i köket och höra när det liksom hettar till, så springer jag in och kollar chansen. Ja. Medan andra tycker bara att det är jobbigt, och jag tillhör väl den kategorin. Mm. Men jag har alltid sett som ett förlåtande drag just att det inte känns som att han spelar en roll, att han är Niklas Holmgren inom citationstecken, utan att han inte fejkar, att han går upp i spin så där mycket av att se Rush och de där, helt enkelt. Ja. Det har alltid tänkt som att han är sig själv åtminstone. Så har jag tänkt.
Ja, samtidigt så är han ju då, han kapitaliserar han på detta då, eftersom han gör lite reklam för spelbolag och så. Då är han ju också den här upphetsade Holmgren hela tiden. Och där är jag medveten om att det är därför han gör detta. Ja, jag vet inte.
Ja, ändå är väl, du får göra lite tunga efterforskningar igen och börja hänga med honom och se om det är samma sak i vardagen. Mm. Men macka, det ska jag ha! Ja. Och en kaffe! På en fika, det är väl så vi får reda på det. Det lite jobbiga där är ju annars generellt, du säger där, för det är vanligt att, det kan man ju se klipp på kanske svenska sajter, just när det gäller kommentatorer som går upp i spinn. Mm. Då framställs ju det ofta som en ganska härlig grej.
Arabiska kommentatorerna eller brasse kommentatorerna.
Precis, även hör isländska kommentator gå bananas efter att Island gjorde sitt VM, gjorde sitt osannolika EM-mål eller slog ut England. Eller den syriska kommentatorn när de fick närmade sig VM. Då tänker man ju, eller spontant blir man lite glad då. Men det, likadant där finns det ju, det är liksom en massa syrier som tycker han är deras Niklas Holmgren, så nu har han blivit viral i Sverige, för fan, ska han få en massa cred nu. Så kan man ju tänka. Och sen kan det ju vara jobbigt när man känner att folk, alltså om man är medveten, för så kan man känna ibland, tycker jag, att man nästan, det finns i bakhuvudet att de tänker att det här skulle nästan kunna bli lite viralt.
Ja, men det är Christian Olsson-syndromet kanske.
Ja, nej, jag tycker att han är ju konstant ändå. Då skulle han ju tänka så hela tiden. Men det var ett märkligt klipp på hockeyspelaren Erik Karlsson. Jag tror jag visade det för dig.
Ja.
Ottawa-kaptenen.
På vana jag blev när han var kapten.
Att han var kapten?
Ja, det visste jag inte.
Kapten Karlsson. Mm. Det var ett klipp då, så var en expertkommentator som lite lik då, som när Holmgren får sy på Rush och Gerard. Fast det var mer att han blev så tagen. Han fick se, Karlsson var i båset och har inte hjälm på sig, utan har sitt långa hår och ser väldigt snygg ut. Och där känner man nästan att det är, han har i bakhuvudet att det här kan spridas, och så får vi mycket uppmärksamhet för vår sändning. För han säger bara så här, oh, look at the captain there. Mm. Oh, such, what a man. Ja. Such a good looking.
Han blir upphetsad på ett annat sätt. Det är en sexuell upphetsning.
Ja, precis. Mm. Det känner man ju att så här, nästan att det hade han i bakhuvudet. Och likadant kanske när det där, du vet, det som har blivit en grej nu när Sverige tar sig till mästerskap, herrlandslaget, ska de trasha studion. Mm. Det gjorde de ju då i Milano.
Ja, att det är studiebordet. Ja. För jag säger, häng en till så kommer jag tappa det.
Det är också lite då förberett då, av kanske Discovery eller Eurosport. Mm. Och sen skulle man även göra likadant när Danmark gick vidare, så skulle man jämföra, vilken tycker ni var bäst? Alltså det är ju väldigt uttänkt då att det här kan leva vidare. Mm. Och ja, där spelar autenticiteten lite roll. Mm. Det måste jag ändå säga.
Mm. Ja. Vi ska säga det att vi gör det här avsnittet i samarbete med biofilmen Downsizing, som har biopremiär nu på fredag den 19 januari. För skinn står Alexander Payne, som tidigare bland annat gjort Sideways och About Schmidt. Och i rollerna kan vi säga Matt Damon, Kirsten Wiig och Christoph Waltz.
Mm. Och jag säger grattis till oss 4 år. Det är inte exakt på dagen, men finns det något avsnitt som är ett 4-årsavsnitt så är det nog detta. För 4 år sedan, nästan exakt, drog vi runt på ett blåsigt Järntorget. Australian Open var igång.
Ja, det är inte så mycket på de här 4 åren. Det är fortfarande blåsigt på Järntorget.
Fortfarande blåsigt på Järntorget. Och i våra liv har det väl hänt mycket. Men i fotbollen, alltså bara som en, för att sätta lite kontext av hur snabbt bollen rullar så att säga. För 4 år sedan då, så Östersund var en nykomling i Superettan. Mm. Malmö hade precis vunnit SM-guld, men inget lag hade försvarat en titel sedan 2003 tror jag. Det fanns ingen tydlig dominant så i svensk fotboll alls. Inget svensk klubblag hade gått in till Champions Leagues gruppspel sedan, jag antar Helsingborg gjorde det, 2000 kanske.
Erik Hamrén var förbundskapten.
Det var han, och den nuvarande förbundskaptenen, vad gjorde han?
Han var ju en tränare då väl för ett lag som var på nere halvan i Allsvenskan.
Ja, Norrköping, inte så många pratade
kämpade om. Kämpade och ja, det var inte så säkert att Jan Andersson skulle stanna kvar i Norrköping. Men sen så var det ju faktiskt så att ingen visste, Johan, vem en sån som Jamie Vardy var i princip.
Nej,
han hade gått till Leicester. Minns du vilken klubb det var innan?
Nej.
Det är lite ändå Fleetwood Town.
Ja.
Och vet vem som tränar Fleetwood Town idag?
Nej, men var det inte där Marcus Nilsson var en kort vända? Gamla HF-backen.
Mm, det är ett mäktigt namn. Därför brukar man ha lite koll på det, men jag vet.
Klassiskt så rädda skinnet. När man inte vet svaret så ställer man en fråga till sig själv. För då kan i alla fall det här.
Ja, just det.
Nej, vem tränar du?
Ove Rösler.
Oh.
Vad har du varit, Ove?
Manchester City och så har man väl varit några svängar i Norge, va?
Ja, jag tror han har en norsk hustru. Gammal östtysk som gjorde en del landskamper innan muren revs. Jag kom ut med en självbiografi för något år sedan som hette någonting.
Den hette någonting.
Bring in down the walls och sånt där, tror jag.
Mm.
Ja,
bra namn, Uwe Rösler.
Ja, väldigt tungt.
Island hade inte varit nära något mästerskap.
Mm.
Och Imad Khalili var regerande allsvensk skyttekung.
Mm. Han kom nog med, tror jag, till januariturnén som en ersättare till Tobbe Hussein som fick lämna i återbud.
Då, 2014 då, helt enkelt. Mm. Och så var det full fräs i Falkenberg. De hade precis gått upp.
Ja, Hasse Eklund var kung i Falkenberg.
Han var kung i Falkenberg och het på marknaden. Mm. Och tittar man idag så det kan väl inte finnas en enda tränare som var allsvensk tränare för ett lag då som fortfarande är för samma klubb idag.
Nej.
Som man bara vit för Rulliansen.
Ja.
Har vi någon konstant då? Något som,
ja, men jag måste också säga, om vi är inne på 2014, det går inte att inte nämna Liverpools säsong som slutar med i princip att Gerard halkar.
Och Dembaba
av alla jävla gör mål.
Just det, ni hade
och
en
den här osannolika matchen mot Crystal Palace också i samma sväng där, som också gör att vi tappar liga guldet faktiskt.
Och det måste då ha varit under Brendan Rodgers.
Ja, exakt.
Just det.
Mm. Men jag ska faktiskt säga en sak innan vi börjar prata om konstanter, för jag känner att du har någonting där i hatten. Men du minns då när vi spelat in vårt pilotavsnitt på JMG, Journalisthögskolan, och där Simon och Mattias, Simon Löfving och Mattias Hussein, hjälpte oss. Studenter då, fortfarande klipper podden. Så de ska ju ha ett väldigt stort tack innan vi glömmer bort det. För
Gud, ja.
Alla timmar som de lägger ner på detta. Stort tack till Simon och Mattias. Men då gick vi därifrån och så gick vi till Järntorget, som du sa. Så gick vi in och tog en öl.
Jag tog en dagens också, kommer jag ihåg.
Riktigt äcklig.
Ja.
Och så tog vi en öl och så kollade vi lite på Australian Open då.
Ja.
Och där tänkte jag kolla med dig, Johan. Vem vann på här sidan och på damsidan Australian Open 2014?
2014. Jag minns ju tydligt att vi tittade och jag minns att vi pratade då om, jag tror, Boris Becker, för han tror jag precis hade blivit tränare då, och det var roligt att se honom på läktaren av någon anledning. Men 2014 känns ju fortfarande som att det bara har varit liksom Djokovics år. Han eller Murray skulle jag gissa på Djokovic.
Det har inte ett namn rätt.
Nej, okej. Okay.
Det är lite otippat.
Ja, var det Wawrinka?
Wawrinka vinner mot...
Nej.
Nadal i finalen.
Ja.
På damsidan också väldigt otippat.
Ja, då tar jag nog inte den. Halep eller
något. Nej, men Lina. Kineserna. Ja, kinesiskan.
Ja, just det.
Och vi har en svensk som också vann i dubbel.
Jaha.
Robert Lindstedt.
Robert Lindstedt, ja.
2014.
Som liksom gjort sig ett namn för ofta hacka på fotbollsspelare.
Jaha.
Eller han tycker att det är orimligt att de får så mycket betalt typ i Allsvenskan och Superettan och så, när de är så långt ner på...
Mm.
Han jämför då med sig själv som är... ändå är liksom världens bästa dubbelspelare inom sin gebit.
Han har inte så många poäng i marknadsekonomi.
Nej, inte riktigt kanske. Ja, konstanten.
Mm.
Nej, det var bara att jag tänkte att det enda som man kan hålla i handen, ironiskt nog, eftersom det är ju annars ingen att hålla i handen, det är väl Arsene Wenger då, som får vara en konstant, och Arsenal lite falsk där med, för det har ju faktiskt kanske gått ännu lite sämre. Då tror jag att de fortfarande var i den här att de ofta blev fyra och åkte ut antingen mot Barca eller Bayern i åttondel i Champions League. Nu har de ju inte ens Champions League-spel och sladdar ännu mer i ligan. Men själva, det är fortfarande samma stämning kring den klubben och honom nu. Att det händer ingenting, eller det händer samma sak hela tiden. Och när ska det vara nog?
Mm. Det man kan säga är, sen 2014 så har trots allt Arsenal vunnit fler titlar.
Ja, det är kanske någon som blev arg där.
Tre av fyra FA-cup-titlar är ju Arsenals.
Jag fokuserade för mycket på ligan här kanske.
Ja. Nej, men du har ju helt rätt. Det är ju inte ens en konstant, skulle jag säga. Det är ju ändå en vikande kurva neråt för Arsenal. De senaste fyra åren, om vi sätter det i någon slags liksom A till Ö.
Wenger är ju pressad som han alltid är numera. Han blev ju inbjuden. Det kanske skulle vara skönt om han lyckats komma bort. Han skämtade ju om det, att han kanske kunde hitta lite ledetid om han blev avstängd av FA för att kritisera domarna. Han blev nämligen inbjuden till George Weahs installationsdag som, vadå?
Som den nya presidenten i Liberia.
Ja, precis. Har det inte talats väldigt märkligt lite om det?
Jo,
det är ändå, här har vi ändå en spelare som blev vald till världens bästa fotbollsspelare 95 kanske, som då blir president. Jag tyckte det pratades mer om, det är ganska många år sedan han försökte bli president.
Donald Trump?
Nej, Liberia, eller vi gjorde ju ett försök för ganska många år sedan och förlorade då mot hon som sen fick, hon fick Nobels fredspris, Ellen Johnson.
Just det.
Men nu blev han det faktiskt, och då känns det inte alls som att det snackas om det särskilt mycket. Nej. Det är ju en utmaning av gigantiska mått, fortfarande ett av världens fattigaste länder, och oerhört, när han spelade var det ju hårt präglat av inbördeskrig och hemskheter med barnsoldater och så. Mm. Och nu ska han bli, och han bjöd in Wenger då, för att han hade ju honom i Monaco antar jag, där han verkligen fick fart på sin karriär i Europa. Han slog ju igenom i hemma i Liberia och gick sen till Kamerun tror jag, och sen Monaco, och kanske framförallt folk tänker på honom som Milan-spelare. Mm. Men det är ju mäktigt ju. Han är president på riktigt. Det borde pratas mer om.
Ja, men hela Afrika är ju väldigt underrapporterat.
Det får man väl säga.
Det måste man ju säga.
Men det brukar ju krävas någon, alltså en typ av celebrity. Mm. Sådär.
Ja, det har potential att bli lite större än så, tycker man.
Ja, det har det. Ja. Jag har förstått att han är ju populär då. Att det är kanske det omvända. Hans företrädare, Ellen Johnson, fått jättemycket beröm. Hon fick ju som sagt då fredspriset. Men inte så populärt internt. Medan vi är populär hemma, och folk ställer väl sig frågande snarare utomlands om man har erfarenheterna som krävs för att ha det här tunga jobbet.
Ja, just det. Men det man skulle kunna tänka sig kanske vi är, om de ändå sätter sig och tar en liten aperitif efter installationen och sitter och snackar back om hur det var förr i tiden och sådär. Så kanske vi ändå säger sådär, men hur är det sen? Har du utvecklat någon spelare sen Offside drog igång sin podd 2014?
Well.
Nej, men är det så? Det kan man faktiskt undra.
Ja.
Tanke på att Wenger fick ju rätt tidigt det här ryktet att det var hans grej. Utveckla spelare, och han utvecklade väl till viss del de här stora spelarna som sen gjorde The Invincible och sådär. Men sen de senaste 4 åren, jag kan inte säga att det är en enda spelare som han har utvecklat och som liksom sen har tagit det vidare.
Nej, jag är inte rätt person att svara på det, för jag är inte tillräckligt insatt. Men kanske någon Wenger-vän skulle nämna Bellerin kanske.
Ja,
jag vet inte. Inte många. Det ska ingen ta ifrån honom att de som blev verkligen stora var ju inga självskrivna kort när de kom. Mm. Vira hade ju bara knappt spelat i Italien och var väldigt ung, och Henri var ju spännande, men ingen sa att det skulle bli kanske världens bästa forward. Mm. Och Pires var någon som hade lyckats bra i Frankrike. Men nu är ju de där, det händer inget alls med dem. Den där typen av värvningar, någon som har kanske dominerat i en lite mindre liga. Det kan vara Chaka eller vad heter han, El Neny, eller för all del Lacazette eller vad det kan vara, så håller jag ju med. Så kan man ju undra, när laget väl blev så bra som det var tidigare, så var det ju en del spelare som kom in som lite komplementspelare som verkade väldigt bra, som Lauren. Eller, så jag vet inte hur mycket, det kanske var också ganska lätt att gå in i det här laget som var så otroligt spelförande och bra just då. Men till och med vår, alltså den sista, Wengers sista bastion, det vill säga vår förra praktikant Viktor, även känd ibland här i podcasten som världens mest positiva Arsenal-supporter, pratade med mig igår och han började vackla.
Ja, till och med
han. Ja. han sa, jag hoppas ju på ett bra slut, sa han sådär. Men han hade ju betänkligheter han med, och lite av att han också har fått nog. Då tycker jag, innan vi går vidare här nu med den här 4-årspodd då, att vi går på fingerspitsen.
Ja.
Först då en kort resumé av förra veckans profetia, som gällde då Mikael Ishak i Nürnberg.
Ja, den tajmades ju med där att Gretti bytte klubb och gick till Alaves, vilket innebar att man ändå fick upp så här, okej, nu är det bär eller brista för Gretti om man ska kunna ta en VM-plats och sådär. Så började ändå snackas lite grann om Ishak där. Och fotbollskanalen gjorde någon, Noah Bachner nämnde också Ishak i så. Det var ju inte en klockhen fingerspits.
Nej.
Det är inte på klämmen precis. Men
du behöver inte skämmas eller?
Nej, jag behöver inte skämmas. Nej. Jag tycker den är okej.
Okay. Ja, och den är väl fortfarande så här på gamla listor, trackslistan och så, it comes with a bullet, att den kan vara på väg upp fortfarande.
Absolut, det kommer hända mer här. Det är lovar.
Så, vad har vi då denna vecka?
Denna vecka så är det som så att på söndag så möter Tottenham Southampton. Och nu är vi inne på en tränare som får sparken igen. Och det är det helt enkelt Maurizio Pellegrino i Southampton. Han kommer få sparken inom en vecka. Sanna min ord.
Ja, du upprepar alltså. Mm. Det är alltid farligt att gå på gamla kort, att jag kör den här igen.
Ja, nej, byter tränare. Precis, och det som gör att jag kanske känner att jag inte är så himla feg, alltså det är inte så. De har en poäng ner till strecket just nu, sa 15, så att det inte är så, oh, jävlar vad Bengtsson drar till med något vågat där nu.
Nej, hjälp
men
mig lite.
Bara för ett par dagar sen så gick faktiskt deras ordförande, sa 15, Ralph Kruger, ut och gav his full backing till Pellegrino och sa att han har pengar att spendera efter försäljningen av Van Dijk, och då insåg också Kruger kanske att det var en rätt tuff utmaning för Pellegrino, det här hela här soppan med Van Dijk i sommaren. Han lämnar in transfer request och han kommer in som ny tränare från Alaves faktiskt i somras, och ersätter liksom inte riktigt honom. Han var ute för truppen rätt länge för att han var inte riktigt matchfit och sådär. Men ser man på vad han ändå har gjort under sitt halvår i Southampton, han har inte gjort någonting. De har inte utvecklat spelet överhuvudtaget, och de har faktiskt Southampton ett mycket, mycket bättre lag än att ligga där nere egentligen. De har ett mittfält som innehåller Tadic, Ward-Prowse som gjorde 2 mål i helgen mot Watford, Lemina, Redmond, Romeo, den här defensiva, Davies. De har ett bra lag alltså, faktiskt.
Kan du hjälpa mig här lite med hur pass järv är den här fingerspitsen? Talas det mycket om att han kan ryka mycket kort?
Nej, det har inte gjort det så mycket som man skulle kunna tro. För att det snackas också om att Pellegrino, till skillnad från lite andra tidigare tränare som har fått kicken på senare tider, så verkar det som att truppen gillar Pellegrino. Men för en utomstående som mig så känns det som att de har liksom ingen identitet. De har varken eller. Och Pellegrino, jag tycker att han känns som en rätt liksom blek figur på tränarbänken. Och han har ju liksom ändå skolats av Benitez. Så han borde vara liksom sådär väldigt noggrann och väldigt sådär försiktig med hur han liksom attackerar matcher och så. Han hade ju honom i Valencia i nästan 5 år tror jag sedan. Även faktiskt ett halvår i Liverpool. Och så. Men han har ju fått sparken, han är 46 år nu, han har fått sparken från Valencia. Han fick sparken av Juan Sebastian Verón i Estudiantes.
Ja just det, Verón var han ordförande där?
Ja, jag tror det.
Och gick in själv och spelade någon match?
Ja, det var nu lite mer för sponsorernas skull tror jag.
Men sen så tog han bli viral?
Så tog han över Alaves, och då gick det ganska bra, de gick upp i La Liga och nådde Copa del Rey-finalen när de sen då förlorade mot, om tror jag, Real Betis förra året. Sen så gick han till Southampton och det kändes väl som att, ja, lite så. Han har gjort rätt mycket med rätt små resurser i Alaves, etablerat dem i La Liga och så. Men sen så ser man då vad som har hänt. De har inte vunnit en match sen i november. Jag tror att de förlorade på annandagen mot just Spurs på Wembley med 5-2. Och då sjöng ju Saints-supporterna "You getting sacked in the morning". Så att det har ju blåst lite grann. Och han har, tror jag, senaste 14 matcherna en vinst och sånt där. Så att då på söndag när Tottenham kommer, som är i fin form igen med den gamla Southampton-tränaren Pochettino spetsen, så kommer de vinna med 3-4 strutar. Och en eller två dagar efter det, det är söndag, så säg tisdag när vi sitter här och spelar in igen om en vecka, då är inte han tränare för Southampton.
Pochettino och Pellegrino låter som att det skulle ha varit en riktigt fin så advokatfirma i latin. Pochettino och Pellegrino. Jag var ju väldigt förtjust i Pellegrino som spelare. Mm. Eller framförallt i det Valencia-laget.
Ja, elegant mittback.
Ja, med kanske Ayala bredvid sig. Mm. Det här är mina år. Mm. Det är runt millenniet. De var ju 2 raka Champions League-finaler. Jag vet inte om Jocke Björklund spelade någon av dem. Det kanske du vet.
Han gjorde inte det. Han satt på bänken i båda.
Ja, okej. Okay.
Tror jag.
Om jag vet att de förlorade rätt klart mot Real i någon. Och så var det ju den här straffmatchen då mot Bayern München. Mm. Jag tror att det kan ha varit så att Pellegrino faktiskt var den som missade avgörande straffen där. Mm. Jag vet att han bommade straff och jag tror att det kan ha varit den sista. Bjärred bommade ju också, men Valencia bommade mer. Ja. Men jag älskade det där laget med Mendieta och Baraja och Aymar, Kili González. Ja. Underbart lag. Mm. Så jag har den bilden av Pellegrino mer. Så jag tycker det är lite synd att han ligger pyrt till.
Mm. Det var en fin man. Ja. Ja, men det tycker jag. Ja, men det var den. Veckans fingerspits. Pellegrino får kicken.
Anders, håller du med Simon Bank om att det pågår en politisk revolution i svensk fotboll just nu?
Jag har missat detta. Vad är detta för politisk revolution?
Ja, han tycker ju då, inte konstigt att du har missat det ändå, för Simon tycker att det har pratats för lite om det. Han skrev, och det här var i samband med att Hammarby presenterade Stefan Billborn som ny tränare då, efter Jakob Mikkelsen. att det här var ännu en signal om att det sker en slags avpolitering av tränaren som maktfigur i klubbar. Så här exakt skrev Bank. Det är en brytningstid i svensk fotboll, en politisk revolution som förtjänar mer debatt än den fått. Ut med tränarna som kulturbärare och identitetsmarkörer. In med sportchefsstyre och röda trådar, processprat och tekniska direktörer.
Mm.
Det blev ju överhuvudtaget något av en pyspunka för många och kanske framförallt för en del Hammarby-fans när Jesper Jansson då slängde fram den tidigare assistenten Billborn som ny tränare. Och för många, och bland annat då antar jag för Bank, var det en signal om att det här är inte ett lag som tränaren ska ha absolut makt över, utan att man förflyttar då, som man säger, makten högre upp, och att tränaren kan inte längre vara någon, ska inte vara en garant för långsiktighet eller identitet, utan det ska vara på sportchefsnivå eller till och med styrelsenivå. Mm. Och ja, han grundar väl det också i och med hela den här tränarcirkusen som har varit, och att de är så lätt utbytbara uppenbarligen. Och det har pratats om i Malmö till exempel, så när Magnus Persson får beröm så nämns det ofta att ja, bättre nu än i Djurgården så skulle han bestämma allt. Här vet han vad som gäller, han ska göra det där. Sen sitter Daniel Andersson ett steg upp och bestämmer över andra saker. Mm. Och han finner sig i det. Det är väl det Simon menar, att makten förflyttas och att tränaren får mindre att säga till om.
Ja, det enda man skulle kunna då, han har säkert en poäng. Det låter inte helt ovettigt. Men däremot om man tittar då i Östersund, som igår blev han utsett till årets ledare på idrottsgalan, Graham Potter.
Mm.
Så han står ju för motsatsen till den här tesen då egentligen. Så evidensen är inte riktigt klockrena i Banks för att han missar då den största kanonen på sig i svensk fotboll just nu. Där han är så otroligt tydlig ledare. För den, visst, man kan säga att Kindberg också är en jävla tydlig ledare. Liksom.
Det får man ju säga på någon mån.
Ja, får man säga. Men Potter trotsar ju ändå tesen med det tydligaste exemplet just nu.
Ja, undantag skulle väl alltid kunna finnas, skulle man kunna hävda då.
Ja.
Att han har en del andra evidens, som du säger. Och
ja, precis. Precis. Men man kan ju, så är det ju alltid. Man kan alltid backa upp det om man bestämmer sig för det på något sätt.
Mm.
Och det har ju Bank gjort i det här fallet åt ena hållet.
Mm.
Men jag fattar vad man menar.
Ja, och alltså det, på ett sätt är det väl inte... Det går lite i linje med hur det ser ut i samhället i övrigt, tycker jag, att man går mot att folk ska bli mer specialister på en sak än att ha någon slags ax till limpa ansvar. Jag vet att flera av de äldre tränarna som kanske har lagt av eller som inte har klubbar ibland har haft svårt att ställa om till det här, att de är vana och kom fram i en tid där tränaren hade dels kanske mer att säga till om, men också var den som skötte väldigt mycket mer än bara själva match och träningarna. Kanske liksom Tom Prahl angav det som ett skäl till varför han nästan slutade. För det var många som tjatade att du behöver inte sluta än, du är fortfarande bra. Nej, men jag vill ha det så som det var förut, där jag ändå la upp fysträningen och hade ett program för det och jag hade koll på det och det och det. Men nu ska någon göra det och någon ska göra det. Att det blir många olika kockar som ska sköta varsin sak.
Mm.
Jag var klippte mig här om veckan, så berättade min frisör att hon hade varit på arbetsintervju på Tony and Guy, stor kedja i Norge. Rätt bra jobb då, antar jag. Men hon hade sagt nej, för de ville då att hon skulle bli expert på någonting i ledet när det gäller då. Det var nog när man klipper lite mer prominenta personer än mig. Men att hon skulle till exempel ansvara för vad vara färgexpert eller att hårförlängningsexpert, och sen skötte någon annan det, och så det liksom är ganska många personer inblandade. Det tyckte hon var tråkigt. Hon tyckte själva grejen var likt Tom Prahl då, att ta helhetsansvar.
Och du tyckte bara det var ett tecken i tiden.
Ja.
Men det pratar ju nästan alla tränare på toppnivå pratar ju om, liksom, om de ska förklara en framgång, om de har vunnit någonting, så pratar de inte sällan om att nej, men jag har lärt mig att delegera ansvar.
Mm.
Det är ju det här viktiga.
Liksom Ferguson skriver ju väldigt mycket av det faktiskt. Som jag ändå ofta ses som en ibland.
Totalitär.
Och diktator ibland så. Men han skriver ju jättemycket om sina assisterande i sin bok.
Mm.
Och också när det blev problem med dem. Brian Kidd och sen Carlos Queiroz och så. Men vilket inflytande de hade.
Mm. Men det är inte så lätt sådär. Är man Tom Prahl och man har gått i den här skolan där man har varit chef överallt i princip. Så är det rätt svårt att bara... Okej, nu ska vi ha 10 stycken mellanchefer istället. Jag fattar att det inte är så lätt liksom, för en gammal hund.
Mm. Men det var nästan, för att återvända bara till Billborn där. Det var lite speciellt också eftersom han inte talar för sig på det sättet. Nästan så att jag lite... Det är ju verkligen en genuin fotbollsmänniska som har stått otroligt många timmar på träningsplan. I både, framförallt i BP kanske och sen då i Hammarby. Men han talade ju själv om att han inte riktigt har haft... kanske den karriäristiska drömmen att komma, men det här som kanske en spelare har, att jag ska nå så högt jag bara kan komma här. Han verkade ju vara jättenöjd med att träna ungdomar i Bromma pojkarna och sa väl till och med att Ola Danhard fick tjata upp honom ett steg upp åtminstone i BP-hierarkin. Att han inte haft strävat efter att ta sig upp till toppen. Kanske för att han var rädd att komma ifrån fotbollen för mycket, inte vet jag. Nej. Och där har man ju någonting speciellt också.
Ja, och där reagerar jag lite grann att jag förstår ju vad Jesper Jansson håller på med nu eller vad Hammarby håller på med nu. Det är ju de inne på det här som Simon Bank sätter ett finger på. Men personligen så skulle jag ju, om jag varit Hammarby-supporter, känt att jag vill ha en tränare som är mer karriärist. Jag vill ha en tränare som vill vidare, som ser detta nästan som ett mellansteg. Nu vet jag inte om Billborn är en Hammarbyare, då kanske det är den ultimata slutdestinationen. Jag ska bli tränare en dag för Hammarby. Nu har jag nått dit. Nu jävlar ska jag göra detta det bästa jag vill. Och jag tvivlar inte så kund på att inte Billborn kommer göra det bästa han vill. Han kommer jobba säkert ännu mer än många andra kollegor.
Ja, det blir ju lite, kan jag nästan tycka, nästan lite taskigt mot Billborn. Så här, som att han vore någon från gatan. Som att han inte kunde liksom bara vara ett mähä. Mm. Det behöver han ju inte alls vara.
Nej, precis. Nej, men i alla fall så känner jag personligen, det är precis som när vi tar in en praktikant på Offside eller...
Ja, vi gör ju praktikantintervjuer när vi ska välja praktikant.
Exakt, så om jag träffar en praktikant och sitter i intervjun och praktikant säger det hade varit jättekul att vara på Offside, men min dröm är att vara på Skaraborg Läns tidning. Med all respekt för det, om man vill vara lokalreporter, det kanske man ska vara, men då ska man inte söka sig till Offside för det första. Då har man inte riktigt liksom fattat vad vi gör jämfört med vad man gör på en lokal tidning.
Det du säger är att du vill ha någon som drömmer stort.
Ja, jag vill ändå det.
Men hade du inte reagerat på någons självförtroende och sagt så här, ja, jag kan tänka mig att praktika, men ni ska veta att det här bara är ett steg på vägen, jag ska till Timesen.
Ja, det hade jag gillat med er på något sätt. Då har man ett jävla
driv. Du hade ju också blivit misstänksam. Vad är det för självbild?
Jo. Men det finns någonstans, någonting i det som också är charmigt. Ja. Att man verkligen vill någonstans och att man har liksom en plan. Nu är det lite grann som en bild. Oh, fan, Bajen och Jesper frågar om jag ska bli tränare för. Ja, det är ju kul. Det testar vi.
Mm.
Det är lite den känslan man har.
Men kan man inte vända på det och tycka att det finns ganska något väldigt fint i att någon som inte då, vad det ser ut om att vara karriärist, kan få ett sånt här ändå toppjobb inom svensk fotboll? Det är inte någonting hoppgivande med det också.
Jo, det beror på vilket humör man vaknar på en dag om man ser på världen.
Ja, men idag vaknar du och det var snöstorm i Göteborg.
Ja, då är jag lite mer cynisk och tänker att fan, det borde vara... Ah, det kändes... Mikkelsen där, det funkar inte riktigt. Men man hade ju lite grann det i sig att fan, han ville verkligen någonstans. Sen så hade han brister då tydligen som gjorde att det skar sig med styrelsen och så och med Jesper Jansson, men... Lite mer av den där jävla namman hos en tränare. Micke Stare,
säg det till Erik Friberg och Sonny Karlsson. Att, då hade de varit rätt nöjda med att Stare var jävligt nöjd i Häcken istället.
Ja, det är lurigt.
Ja, men det, alltså, du säger att du drömmer stort så där. Mm. Det brukar ju tränare själv framhålla att de gärna vill ha spelare som vill vidare. Om man nu talar kanske inom en svensk kontext då. Att de ska ha drivet att bli landslagsspelare och bli utlandsproffs i större. Så tar de för givet att de ger allt när de är i klubben i fråga, men att de ska vilja vidare, det vill de ha. Tränarna blir lite speciellt då, eftersom det är betydligt svårare för en svensk tränare att få möjligheter att komma till högre ligor.
Mm.
Men det stämmer ju på så sätt, där du säger att de vill gärna ha sådana spelare. Sen tycker jag det där med att drömma stort, ibland tror jag också man överskattar det där med alla drömmer inte så mycket.
Nej.
Billborn kanske, det tror det kan finnas rätt många som honom också, alltså nu spekulerar vi väldigt mycket om Billborns hjärna här. Han kanske absolut drömmer stort, men väljer att ligga lågt. Men han ger ju inte intrycket av att jag ska till La Liga. Skrattar ni, men ändå. Mm. Han är ju inte den.
Nej.
Så, jag har aldrig haft några drömmar så. Jag har liksom jobbat på det jag varit i stunden. Aldrig tänkt att en dag ska jag få jobb där och sen ska jag dit. Utan man jobbar på och sen gör man det bra så händer det kanske saker längs vägen.
Mm.
Och sen kan de starkaste känslorna hittar man väl ganska ofta tidigt. Jag tyckte det var mäktigare första gången jag såg mitt namn publicerat i lokaltidningen när jag hade skrivit någonting där. Var starkt vad jag skulle in och operera halsen för övrigt dagen efter. Och sen så hängde det då i väntrummet innan operationen där jag satt några exemplar av korren. Och så kollade jag och så såg jag mitt alster där i. Det kändes mycket mäktigare än första gången jag blev publicerad i Offside eller Expressen. Mm. Då var det mer krav.
Nu kan jag dö lycklig på operationsbordet.
Ja, faktiskt.
Lite det känns.
Ja, med sår i halsen. Och det har man ju ganska ofta spelare säga också. Att så här, vad den största glädjen du har varit med om. Det är inte sällan att det kanske snarare är någon juniorkupp de vann. Eller en knattekupp än, mer att, än de här stora titlarna på seniornivå. Att det är något oförstört där. Att, eller att nå så här, ja, min dröm, jag kom från det här lilla, lilla samhället i Småland eller vad det var. Största drömmen för mig var att spela A-laget, var 14 och få kliva upp där. Mm. Den känslan kanske på ett sätt är mäktigare än sen när man kliver in i ett A-lag i Superettan.
Ja, Pontus Jansson är intressant här i det här fallet, för att hans dröm när han var liten, det var att spela för Arlövs A-lag en dag i livet. Och sen så blev det det. Och sen så gick han till Malmö FF. Och då, han var ju redan då stor MFF-supporter givetvis. Och den drömmen om att få spela för Malmös A-lag på stadion och sådär, fick han göra det. Och sen så kommer drömmen kanske då lite så att, ja, fan, alla ser åt mig att göra det här. Lika bra att jag gör det här och blir utlandsproffs i Italien. Och sen så är det med elits och så.
Mm.
Men man vet ju det med Pontus Jansson. Han har ju en rätt stor dröm om att komma tillbaka till Malmö. Hade han kanske tjänat de pengarna och eventuellt om det har med landslaget att göra också. Om de chanserna eller de möjligheter och förutsättningarna varit exakt likadana, så hade han ju aldrig lämnat Malmö FF. Det var ju lite grann så, det berättade han för mig när jag träffade honom i Turin innan han flyttade till Leeds och så. Men
du tror inte man underskattar då ändå den här, alltså, idrottspersonlighetsviljan att vilja testa sig själv,
jo,
på högsta nivå?
Den ligger ju hela tiden här lite latent hos de flesta då. Men han hade också, han sa ju det, det var ju liksom lite grann Martin Dahlin som fick liksom, fan, du måste ge dig en chans, du kommer ångra dig sen.
Mm.
Fan, vill du inte vara ute så kan du alltid, har du Malmö FF igen och så.
Mm. Och han skulle väl inte velat gått miste om det han upplever
i
Leeds.
Nej, precis. Och nu tror jag han trivs som fisken liksom, i Leeds, där han känner att det har liksom lite Malmö-känslor för honom. Har börjat byggas upp till det i alla fall.
Mm.
Och då är det ju annorlunda på det sättet. Den här lojaliteten liksom.
Exakt.
Precis som du säger, alla behöver inte drömma, vissa bara drömmer om att spela för i Göteborg eller AIK, om man är liksom från Solna eller om man är från liksom Göteborg och man har hållit på dem sen lite, då har man kanske inte de drömmarna. Och då kan man tacka nej till proffserbjudandet från en, liksom en bottenklubb i Belgien eller gå till liksom en klubb, Sverigeklubb i Turkiet och sådär, för att man känner att fan, pengarna är inte allt. Liksom. Jag har min familj, jag har min sociala trygghet och detta är min dröm. Liksom.
Mm. Och jag känner ändå rätt bra, bättre än de flesta gör här i Malmö. Ja. Men Pontus Jansson är ju speciell. Jag tänkte på honom faktiskt i samband med riksövergången nu. Och lite om Wenger också. Låt säga då, om du återvänder
till Sören Riks övergången då.
Sören Riks övergången, vad sa jag?
Ja, men bara riksövergången.
Riksövergången.
Det är en jävla gräns uppe i Lappland.
Ja, nej, Sören Riks då. Och Wenger tänkte jag också på, och sen tänkte jag på Pontus Jansson. Vad har då de tre med varandra att göra? Om vi återvänder till den här fiktiva scenen, eller som kanske kan bli verklighet då, när Wenger tar en jamare tillsammans med Via efter hans installationsdag. Mm. Och efter att Via har frågat, har du utvecklat någon spelare sen Offside Podcast startade? Mm. Så frågar han också, men så här, snälla, och sen tänker du inte på ditt eftermäle någonting?
Mm.
Så här, alltså för varje säsong som går och ni kommer lite längre ifrån, så blir ditt eftermäle allt sämre. Du skulle liksom kunna ha varit en så otrolig legend i Arsenal. Du kommer fortfarande omtala sig bra, men för guds skull, sluta nu och rädda eftermälet. Ja. Du kommer, så kan du verkligen bli kung, eller det kanske är för sent nu, vad vet jag.
Så sitter han på läktaren för att han är avstängd för att han är gnäbb på domarna just nu.
Ja, precis. Ja. Och så var här då Riks, och där såg jag att en del anmärkte på, det var ju såklart en känslig övergång, två historiska rivaler, verkligen. Känns också som att, märkligt nog, i och med, trots att IFK Göteborg har tappat, så känns det som att rivaliteten börjar växa igen lite mellan Malmö och Göteborg, kanske i och med att HIF har fallit ner däremellan. Men det är väldigt ovanligt också att folk går, spelare går direkt mellan de klubbarna. Det finns inte jättemånga exempel. Det liksom finns EJ direkt upp och Thomas Olsson, tror jag. Men det kryllar inte av exempel, och det var ju deras bästa spelare kanske. Där var det också några som såg, tyckte det märkligt, de förstod ju inte Riks då, att förutom det här att man går till en rival och vad support ska tycka om det, men också att så här, tänk, han kunde liksom blivit, fått liksom legendarstatus i IFK Göteborg, gått till en dansk klubb och sen kanske återvänt till Blåvitt när de hade blivit lite bättre eller vad som helst, men nu sabbar han det eftermälet. Jag tror att Pontus Jansson-figurerna är ovanliga och undantag idag. Mm. Jag tror inte att de funderar särskilt mycket på sitt eftermäle. Och kanske, Pontus Jansson har ju det naturligt med sin supporterkoppling såklart, och det är ju jättefint. Men jag tror också att om man bara skulle gå runt och tänka på sitt eftermäle, så skulle man kanske prestera sämre också.
Mm.
Inte för att Wenger presterar särskilt bra, så det var ju en jättestark tes. Men jag tror inte att de tänker så ofta.
Nej, och tänker man också på att Riis skulle kunna få en legendarstatus i Göteborg.
Det var ju också lite väl, alltså han har varit bra, men
ja,
liksom, ja, nej, precis. Det är ju inte Johnny Brottom.
Nej, och IFK Göteborg kommer inte, jag vågar nästan säga, sticka ut taken och säga det. Det är ingen fingerspits, men jag vågar säga att de kommer inte vinna allsvenskan på kommande 3 år i alla fall. De är så pass långt ifrån truppmässigt och ja, helt det mesta.
Tråkig fingerspits.
Ja,
3 år senare ska vi återvända.
Ja. Nej, men i alla fall, det krävs oerhört mycket i ett lag som kanske IFK Göteborg som kanske kan slåss om en fjärde plats i ett par år framöver. Att bli en legendar i den kontexten, för Göteborg är ett lag som kommer kanske förlora 7-8 matcher per säsong och inte kommer att vara krigare. Då krävs det otroligt mycket för att man ska bli en legendar.
Mm.
Jag vet inte om han har gjort den här analysen själv. Så han skulle stanna kvar, han skulle kunna bli liksom en god gubbe i Göteborg.
Ja.
Ah.
Det är inte riktigt värt det. Så här. Men det stack väl lite extra i och med att han faktiskt sa att han har varit lite avundsjuk på Malmö. Och så.
Ja,
det landar ju inte så bra. Men jag tror också de som då blir, om vi talar om det här rätt slitna uttrycket legendarer eller kult eller vad det nu kan vara. Vi kommer ju snart ut med vårt kultnummer som vi skickat ett tryck igår faktiskt.
Mm.
Men ibland är det ju lite slumpmässigt också vilka som har fått, vilka som blir de här otroliga ikonerna. Om man tar en sån, minns jag från vårt förra kultnummer vi gjorde, Hammarby-spelaren Kenta Olsson, som är otroligt omhuldad med rätta i Hammarby. Han var ju alltså verkligen hammarbyare. Men även han ville ju gå. Det fanns ju ett tillfälle där som var ganska starkt i texten att jag tror det var Kalmar som ville köpa honom. Jag gissade att Kalmar då kanske var bättre, de kunde betala honom bättre. Men att då fick han en massa hot och det var inte riktigt värt det. Och han blev heller inte särskilt bra betald för att det är ju ofta risken kanske att de som man vet har genuin kärlek till klubben, risken då är att man tar dem för givna helt enkelt. Sådär.
Ja, och på tal om kulten, vi kan faktiskt avslöja att vi har ju ett jättestort och fint reportage om den gamla superagenten Börje Lantz. Det tycker jag vi kan avslöja.
Ja, absolut.
Det är ett väldigt fint reportage.
Mm.
Men i denna text så en av hans spelare, en av hans många MFF-spelare var ju Staffan Tapper. Och det är precis lite samma där. Han liksom, det gick bra för honom i Malmö. Malmö började bli liksom någonting man snackade om lite i Europa. Och så säger Börje Lantz att du, vi har ett litet möte här på Hotel Savoy, givetvis.
Klassiskt förhandlarställe i Malmö.
Med en tysk klubb.
Stuttgart, va?
Stuttgart, ja.
Mm.
Och så Tapper.
De hade till och med för representanter där då, Stuttgart.
Mm. Tapper är ju taggad till tänderna, liksom, fan detta, nu har jag chansen här. Liksom, tjäna lite mer pengar, komma ut i Europa, Bundesliga och så. Och sen så kommer Börje Lantz tillbaka. Nej, det blev ingenting. De vill ge det lite för lite pröjs.
Mm.
Och nej,
jag tror att han var ganska dramatisk. Jag tror att han nästan reste sig och gick.
Ja, precis.
Och lugnade då Tapper.
De kommer tillbaka. De kommer aldrig tillbaka.
Nej.
Och han fick stanna i Malmö.
Och Tapper körde då under många år. Han är ju så snäll Tapper, så han verkar inte varit så arg. Men att varje gång han träffade Börje Lantz så blir
det Stuttgart.
Hur går det med Stuttgart?
Alltså 10 år senare. Men samtidigt så blev han ju en legendar i Malmö FF då. Det hade han kanske inte blivit om han hade varit till Stuttgart. Så att, ja.
Apropå Stuttgart nu kommer jag tänka på lite bortklippt material från mitt landslagsreportage i höstas som är fortfarande gåtfullt för mig. Men de var ganska frikostiga med både hur de bjöd in mig, Jan Andersson, Wettergren och Pral och de här. Och även att de var inte så hemliga, men en sak var de väldigt hemliga med. Det var när de drog sig tillbaka och mindes tiden när de var i Halmstad båda två. Och sen så pratar de om vikten av att förbereda läger och träningar väldigt noga. De la väldigt mycket tid innan de skulle åka på träningsläger på att förbereda varenda träning. Så kunde de ta det lite lugnt på kvällarna sen när de väl var där. Och så sa de, ja, kunde man dra sig tillbaka och sitta och dra en Stuttgart kanske? Så här, dra en Stuttgart? Vad är det? Ja, det kan man inte säga. Så det är fortfarande höllt i dunkel vad det innebär när Jan Andersson och Tom Prahl.
Någon typ av alkoholkonsumtion.
Möjligt. Det lät att det skulle kunna vara en slags kortspel, tänkte jag. Det är ju det är oskyldigt. Jag tänkte att de kanske skulle säga att det är en slags variant av bridge. Men det får vara hemligt.
Kan det vara
dra en Stuttgart.
Kan det vara en stor stark och en liten jamal till det?
Kanske, jag vet inte. Men dra en Stuttgart var något de gärna mindes tillbaka till när de gjorde i alla fall.
Vi pratar lite om eftermäle här, Wengers, som vi säkert har gjort 10 gånger i denna podden under de här 4 åren. Men jag tänkte på att det finns någonting som inte är så långt därifrån. Det är hur man ser, alltså om man har, som Viktor Blomgren, som vi pratade om, Viktor, praktikanten här då, som försvarar Wenger in i döden i princip. Men börjar vackla lite grann nu.
Mm.
Så är det ju ingen hemlighet att jag har en personlig favorit som heter då David Remnick, chefredaktören på New Yorker.
Det är ingen hemlighet, men det är inte jättemånga som har koll på det.
Nej, men de som har lyssnat på den i 4 år har hört mig babbla om den här gubben rätt många gånger.
Ja.
Och i mellandagarna så lyssnade jag på New Yorkers podd som heter Radio Hour. Där Remnick ibland intervjuar folk och ibland så är det andra reporter. Och i det här fallet så var det en gammal text. Jag tror att jag pratade om den när den släpptes. Leonard Cohen, porträttet, var, den kom ut någon månad innan han dog, Leonard Cohen.
Långt som satan.
Ja, skrev Remnick ett fint porträtt om Leonard Cohen. Och nu i mellandagen så släppte de ljudfilen från den här bandade intervjun då. Och det var ju fint att lyssna på Cohens egen röst när han pratade i de här citaten som han tidigare läst då. Men det finns ett ställe, ungefär 10 minuter in i den här intervjun, där Leonard Cohen pratar och drar ett litet skämt då, varpå Dave Remnick börjar skratta på ett sätt som fick mig att liksom pausa, tryckte på pausknappen och tänkte, vad är det som händer här? Jag tror att vi ska lyssna på det här skrattet.
I've seen a lot of things and this don't move the dial. It's like the entire, you know.
Han är ju väldigt...
Det tyckte han var kul.
Aha, väldigt road av detta. Det visste man kan garva lite grann, men han skrattar väldigt mycket. Och det är ju det här, tror jag, det inställsamma skrattet som han själv har. Man är ju nästan väldigt skjutsad själv i huvudet. Ibland man lyssnar igenom, själv när man har bandat intervjuer med folk, när man är inställsam och man skrattar på ställen och sådär. Och håller med om saker som man inte egentligen håller med om. Mm. Det gör man för att skapa liksom en kemi och ett flyt i intervjun. Man vill inte liksom förstöra människans ego som sitter och kanske berättar något roligt då. Men det har gjort på något sätt att jag har lite omvärderat, sen när jag lyssnar på den här så har jag omvärderat Remnick lite grann, att är han lite töntig? Är han lite falsk? Det har jag tänkt på ganska mycket.
Men faktiskt. Trodde du att han var, han, du har sett upp till honom, mm. Som du säger, som, kanske som en journalistisk förebild av något
sätt. Men slag. Den jävlar fortfarande inte svarat på mitt mejl.
Nej, just det. Kanske också bidrar till det. Men hade du då en bild av att, för det är ju som du säger, jag kan ju också höra att han överdriver sitt skratt här, mm. precis som du säger, för att Cohen ska bli bekväm och fortsätta berätta fler grejer, så blir det bra snack. Mm. Och det har man gjort själv. Mm. Och omvänt också, när någon har varit upprörd så har man kanske bejakat det. Det sker ju hela tiden. Trodde du då att Remnick är på en sån annan nivå så han sysslar inte med sånt? Det verkar ju nästan lite naivt.
Nej, men lite mer subtilt skratt. Ja. Men jag har aldrig skrattat så mycket hela mitt liv.
Nej.
I princip. Nej. Han gör det när han sitter med Leo Cohen. Och sen, lite senare, bara några dagar senare, så såg jag min andra husky då, Gay Talese, som jag också har tjatat om här mycket, i den här dokumentären The Voyeur, som ju handlar om det här också som vi har pratat om, det här väldigt speciella texten som Gay Talese skriver, som då säger de har blivit en dokumentär med en jävligt speciell story. Jag ska inte berätta, den finns på Netflix. Det är en sevärd dokumentär för att man också får en liten inblick i Gay Taleses liv, och man kan se hur han har det i sin klassiska bunker där han alltid sitter och skriver sina mästerverk och sådär. Men i den här dokumentären så framstår ju Gay Talese som en jävligt både självgod,
lite gubbig överhuvudtaget.
Och lite, helt enkelt inte så jävla karismatisk som jag ändå har velat ha honom i mitt eget huvud. Och detta hänger ihop med att han också gjort sista året. Alltså det är inte bara ett, utan det är 3-4 stycken väldigt märkliga uttalande i samband med att han har gett någon föreläsning. Så har det varit så här frågestund efteråt och så har någon frågat någonting. Och har du liksom inga kvinnliga för att han satt och rabblade vilka förebilder han hade haft när han slog igenom. Så nämnde han inte en kvinna och så sa nej, och har ingen kvinna. Sen så var det lite MeToo-grejen och sådär. Han fattar inte riktigt grejen. Och så. Så det är liksom en gubbe som borde kanske mickas av ganska så snart.
Mm.
Men i den här, bara inom loppet av 1-2 veckor, så har mina 2 förebilder
hjältarna
som har betytt så jävla mycket för mig, de har fallit ganska, ganska högt fall. Alltså.
Ja. Talese var ju lättare att förstå, tycker jag, när du berättar det här, att du tog så hårt att men han sen, överdrev sitt skratt där.
Ja, det var också... Ja, men Talese, jag var också tvungen att pausa den här ett par gånger. Det gör ont liksom, när man har i så många år. Han har betytt så himla mycket för mig. Hade inte varit för Talese, jag tror inte jag har stått här och poddat med dig, till exempel. Det var han som verkligen väckte en lust inom mig att vara reporter på det sättet. Men på slutet i den här dokumentären, jag ska inte avslöja för mycket, så vänder det lite grann i alla fall. Talese, han visar en bräcklighet som jag inte har, att han har alltid haft sånt jävla självförtroende. Man visar en bräcklighet där och skörhet som gör att man känner för honom. Man känner för honom, det är åldern här som är boven i dramat. Det är inte hans personlighet egentligen.
Du menar att det är mer en gammal man som borde ha lagt av?
Ja, lite grann. Som liksom, det blir lite för mycket för honom. Man kan inte riktigt ta in kontext, man kan inte riktigt förstå ett sammanhang som MeToo och sådana här saker också. Jag tänker att lite förlåtande är jag där mot den här typen av människa.
Mm. Men det du talar om här är dels...
Jag har inte tagit ner porträttet som jag har på Gay Talese hemma på väggen.
Du har ett porträtt på honom?
Ja, det har jag.
Vart sitter det någonstans? Är det för din säng?
Ja, på skitväggen.
Skrytmimma, okej.
Okay. Lite andra grejer.
Men okej, okay, så du får omvärdera din syn lite på dina hjältar. Mm. Och jag har varit inne på många gånger. Mm. Passa er för att ha och idolisera för mycket. För det är sällan så enemotionellt som man kan tro. Mm. Men det du också säger här på slutet är ju då kanske, säg att du har ju då jättebra koll på Gate Elise när du ser den här dokumentären. Mm. Men säg att någon inte vet vem man är och klickar igång den här dokumentären på Netflix. Det här kanske kan vara kul.
Exakt.
Då får man kanske bara intrycket av, vad fan är det här för jävla gubbe? Ja, jag förstår, han var lite stor på 60-talet kanske. Men det här verkar inte vara någon särskilt bra figur. Nej, jag kollar på Braveheart istället.
Precis. Och det smärtar mig också.
Då kanske det inte, för om man ska vara lite snällare mot Talisi, så om vi säger att åldern kanske är en bidragande orsak, att han inte riktigt hänger med längre och börjar bli lite gaggig eventuellt, för han gör kanske lite fler journalistiska misstag också. Mm. Det kanske inte skvallrar om hela hans karriär, han kanske fortfarande har gjort väldigt mycket bra grejer. Mm. Men om någon är neutral då och tittar på det, så ser man bara någon som är, inte en pajas, men ingen bra person. Och då är man ju lite, då tangerar vi lite det som vi teasade om förra veckan. Mm. Avslutade väl podden med att säga att finns någonting här med, då sa vi väl framförallt spelare eller ja, fotbollspersonligheter. Jag vet inte hur vi formulerar det, men där det någonstans i världen eller för en publik så har de en uppfattning som skiljer sig mot den gängse normen av den här personen. Mm. Att de har aldrig fattat storheten där, eller tvärtom. Mm. Börjar vi närma oss där kanske?
Ja, exakt.
Det har ju kommit några mejl om det.
Ja, precis. Och vi pratade om det här lite grann, första intrycket av någon sen så gör det att man har en bild av dem som kanske inte är rättvis verkligheten. Och vi fick ett mejl från en Fredrik Johansson som håller på Örebro och skrev så här om Kim Källström. Ni vill ha exempel på spelare där man fått omvärdera sitt första intryck. För mig är Kim Källström ett lysande exempel. Tidigt i hans karriär när han ledde Djurgården och mötte ÖSK fick jag och de flesta som håller på sportklubben en väldigt dålig bild av honom. Under en match som spelades i Örebro fick Djurgården en frispark som Källström sagt till att snabbt skjuta i ryggen på Paul Ojuga som var på väg bort från bollen. Domaren uppfattade det som att Ojuga medvetet fördröjde spelet så att han plockade fram Ojugas andra ostskiva för matchen. Ostskiva. Örebro-publiken blev för ovanlighetens skull vansinnig. Källström byades ut varje gång han rörde bollen under resten av matchen. Han och hela Djurgården visade dessutom upp en väldigt dryg attityd efter förlustmatchen. Det tog lång tid innan han kunde ta till mig att han trots allt verkar vara en sympatisk person.
Mm. Mm. Okej, okay, ja, men det var ju ett bra exempel. Ja. Jag blev glad också att Paul Ojuga nämndes. Kenyanska anfallare.
Ja, Paul Ojuga, ostskivan.
Som jag tror bor och lever i Norge numera.
Aha.
Och det var någon som nämnde också Paulinho. Paulinho finns det många av i fotbollsvärlden.
Ja, nu är det Barcelona.
Ja, den här mejlaren som heter Björn syftar på Barcelona Paulinho. Och det här är i alla fall Björns uppfattning. Men han menar att många Spurs-supportrar garvade när Paulinho hamnade i Barcelona. Och fortfarande lite fnyser åt att han är inte på den nivån. Men att vissa nu kanske där får börja omvärdera. För det går ju väldigt bra för Paulinho.
Ja, han har gjort både en del viktiga mål och varit en viktig central spelare där. Och har gjort faktiskt, jag såg det så sent som igår, tror det var Johannes Kleri som vi nämner när vi ofta pratar om spansk fotboll, som twittrade ut att Paulinho just nu har gjort dubbelt så många mål som självaste Ronaldo i ligan. 8-4 på färre minuter.
Mm. Mm. Jag tänkte spontant på Paul Scholes som jag, det här är ju bara min upplevelse och min bild, men att det kändes som att de som inte var så insatta i fotboll och följde den så noga, men kanske såg en landskamp då och då, där fick Paul Scholes ett rykte om sig att han var någon slags köttare. Mm. Mycket på grund av sina dobbar i låret på Håkan Mild då, på Wembley, och jag tror att Staffan Lindeborg var upprörd på Scholes. Mm. Och att bilden av honom blev att han var någon slags råskinn i England. Mm. Men han samtidigt kanske just då var en av världens bästa mittfältare, otroligt spelskicklig.
Ja, just det, och det, jag tror att det kan faktiskt var så att det hänger ihop lite grann med givetvis att det var en britt, lite rödlätt, lite den här liksom, han hade liksom en spelstil som var lite terrieraktig, men han hade så mycket mer i sitt register.
Ja, jag läste apropå rödhårig, jag såg Star Wars och där finns det en elak figur som är rödhårig, och det var någon som skrev en text om Gingers. Då, att gingers, det vill säga rödhåriga, är den sista acceptabla stereotypen, att de ofta får den typen av roller och att ingen säger ifrån.
Ja, just det. Mm. Men det hänger ihop också lite grann med då, om man tar Håkan Mild och Paul Scholes, så faktiskt en annan gammal blåvitt spelare som Pontus Wernbloom, du vet, när han kom igenom så var det mycket snack om att jag vet inte om det var offside faktiskt, om det kan vara Mattias Göransson i någon text som var den första som skrev om det här liksom, historien där han hade snusdosan i
strumpan
på sina första träningar, att han också hade typ Copa Mundial och att Håkan Mild gillar det. Jag kan blanda ihop spelarna här och så. Men att den var klassiska och så var den liksom arbetarpöj från Kungälv och sådär. Och att det passade in så bra i den här mallen som IFK Göteborgs supporter vill ha. Liksom, om en spelare som ska representera en klubb. Man vill ha den här liksom, arbetaren.
Ja,
och sen då så kan man säga då idag att idag är kanske Värmblå med en kille som liksom, dels är, har liksom, gått från att vara rätt röd till att nu så lever han ett liv som är liksom, jetset livet och han har liksom, verkar ha byggt upp ett rätt stort intresse för kläder och liksom har fina saker och sådär, prylar. Så att nu är det ju lite en annan Pontus Wernbloom.
Ja, men det ena utesluter väl inte det andra.
Nej,
men
att han har säkert kvar ofta samma värderingar säkert. Då vill man hoppas att han inte har förändrats på grund av pengar.
Ja, det var ju, det snackades om, det var väl när han gick till AZ, att han droppade i någon intervju, jag vet inte om det var med Sportbladet, men att han nästan skämdes över nu att han började tjäna så mycket pengar jämfört med sina gamla polare och sådär. Och då letar man då som journalist ofta efter saker som förstärker den här bilden väldigt mycket. Nämner kanske inte lika mycket att han samtidigt liksom älskar att spela FIFA eller vad det nu kan vara.
Ja, inte sällan då till Dubai på semester.
Nej, och det får jag absolut göra, men att det passar så bra in då när man har fått den här, och där kommer man in på journalisters makt också. Mm. Att vi har ju en förmåga att styra folks första intryck.
Verkligen.
Som sen får leva kvar väldigt mycket. Jag vill bara säga när du nämnde Blåvitt där, apropå, för det kan ju vara positiva intryck som är lite felaktiga. Mm. Jag tänker på Micke Nilsson skjuter för att döda till exempel.
Ja,
alltså gamla Micke Nilsson med sin monsterfrispark mot PSV, som vi sen, vi hade något rätt kul lite snack med honom om att han lyckades inte så bra efter det.
Nej.
Men att ryktet var ju, de skrek då Micke Nilsson skjuter för att döda från läktaren. Men att även muren ofta stod vred sig av rädsla, men att han satte väl inte så många frisparkar efter det. Och jag för mig Mattias Tylander blev ju sambatylle i början i MFF. Han hade någon extrem debut där, jag tror han gjorde mål, blev utvisad, klackade och sådär. Och det kanske inte var riktigt representativt för hur han var som spelare. Det kan ju också vara att man nästan lyckas för bra i början och sen måste leva upp till någonting, fast jag är inte riktigt den här tekniken egentligen.
Nej,
så kan det ju också vara.
Ja. Och sen så faktiskt också en sån som Hamrén, Erik Hamrén, som ju, du vet hur han dansar in i svenska fotbollssupporters hjärtan.
Ja, det nämns ju väldigt ofta när man ska tala om Hamréns första tid som förbundskapten och kanske hans smekmånad. Och det är väl bagaget från Lagerbäck då, att det var en sån skillnad att inkom en tränare som hade en färggrann halsduk och väst, och som du säger, det nämns alltid det där, och att han dansade och skavlan.
Ja, just det. Ja. Och detta är intressant, Johan. För att
även man själv har nämnt det många gånger.
Ja,
och grejen är att man sällan fullföljer så mycket. Han dansade och skavlan och sen kommer man inte på så mycket mer.
Nej. Och det roliga är ju att man kan ju faktiskt ta reda på hur det var när han dansade och skavlan. Och jag tittade på detta igår. Och det är så här.
Ja, vad du har grävt.
Ja. Och det är så här att det är Skavlan själv som tar upp att först så säger han så, så har du varit svensk mästare i bugg? Nej, säger jag, men det har jag definitivt inte varit. Så, nej, men du har varit med i något svensk mästerskap i bugg? Ja, det har jag kanske varit. Han vill knappt prata om det, Hamrén. Och sen så sitter det då en kvinna bredvid honom i fåtöljen där i studion. Och så säger Skavlan, tvingar jag precis upp på honom, kan du inte visa lite moves och sådär? Okej, säger Hamrén lite så. Och så går de upp och så kvinna, han bara håller så här. Kvinnan gör en liten pirouette så, men att han håller väldigt motvilligt från Hamréns sida.
Ja.
Han vill inte knappt liksom prata om det här.
Nej, det är inte mer än så.
Nej, det är ju Skavlan som liksom bygger upp det här. Och sen så blir det, för du vet ju om att Jesper Högström, som har varit en av svensk medias största kritiker av Hamrén, han har ju använt det här lite grann, liksom att han dansade in där i sin färgglada halsduk och det Skavlan och tjohej och så liksom.
Ja.
Men det stämmer ju inte riktigt.
Nej, det här är sannolikt inget försvarstal till Hamrén. Fortfarande återstår mycket av vår tunga kritik mot honom som förbundskapten. Men här finns det ju någonting faktiskt. Dels att man gör alldeles för stor grej av saker. Mm. Att någon har en Paul Smith-halsduk på sig. Det är inte jättekonstigt.
Nej.
Det får man ha. Men som du säger, man har bilden av han dansar och Skavlan. Där ser man han kommer in och verkligen tar över showen. Tja! Men Fredrik, medan det då var en lätt motvillig snurr.
Och man ska också komma ihåg det, för det skrevs lite grann om det här. Vet du vem som också var gäst i det här programmet med Skavlan?
Nej, hur ska jag kunna veta det?
Peter Wahlbeck. Han var ju rätt stor då. Detta var, får man ändå säga, detta är ju då 2008-2009 där Skavlan.
Ja, där någonstans. Ja. Jag missade Sydafrika 2010, så 2009 hösten kanske. Ja.
Precis. Mm. Och i intervjuer efteråt så är Wahlbeck så jävla lyrisk. Jävla god gubbe, fan vad glad energi han hade. Så det byggde också på.
Så Wahlbeck har en roll i byggandet av sång- och dansmannen
Wahlbeck och Skavlan.
Ja, men det var väl också vårt behov i medierna av att man så gärna ville ha någon som var diametralt annorlunda än Lagerbäck. De var ju inte helt lika, men att man kanske då överdriver att det inte är jättemärkligt att någon ställde sig upp och gjorde en lätt motvillig snurr eller hade väst och halsduk. Men Lagerbäck, jag vill ändå minnas den här, var någon fotbollsgala när han och Lagrell gjorde någon spoof på den här
2006 tror jag det var.
Back for good, va? Mm. Take that, som handlade om Zlatan på något sätt. Och så hade han ju de här reklamfilmerna han låtsades vara The Gladiator, va? Mm. On my command, unleash hell. Ja, det är ju starkare än när någon gör en motvillig bugg i Skavlan egentligen.
Så
där finns det ju någonting att man ville bygga upp Hamrén till en sång- och dansman. Och där vi då inom medierna bidrog väldigt mycket till det. Och kanske överdrev.
Ja, och på tal om överdrift, så alltså, jag vet, Dardan Rexepi är en kvar, guys.
Jag tror det, vad jag vet.
Ja, men när han i alla fall kom upp i Malmö så, där, så pratade sig att i någon intervju så pratade om att han var faktiskt intresserad av litteratur och läste en del och att han ibland hängde till och med på stadsbiblioteket eller sånt där i Malmö och hade läst Iliaden eller sådär.
Ja, han visste vem Emil Zola var.
Ja, och det blev ju rätt stor. Jag tror att vi gjorde någon grej på det.
Jag med.
Du också på Expressen. Ja. Mm. Det blir ju tacksamt då liksom. Han sticker ut från normen av en fotbollsspelare. Nu bygger vi upp det här liksom. Jävlar, Dardan Rexepi är kanske den smartaste fotbollsspelaren vi har haft på svensk mark de senaste 40 år liksom. Mm. Och då får han leva lite grann med det här. Och sen då när det inte riktigt går kanske som Rexepi har tänkt så. Då blev det så lätt att han grubblade för mycket.
Ja, han var en känslig karaktär.
Precis.
Ja, fast det kanske berodde på andra saker. Ja. Ur form, skadeproblem eller så fick han inte bara utväxling. Ja. Men där har man ju också två saker. Alltså dels för jag åkte ner till Lund direkt. Det passade så bra att han bodde i Lund också och inte in i Malmö. Och träffade honom och jag tror Pekalski var med också. Ja. Fan vad jag kände redan då ändå att han var... Han var ju så pass snäll och han slog ju igenom då, ska vi säga, när Malmö tog guld 2010. Spelade ju ingen stor roll det året, men han spelade en jättestor roll i det väldigt upphåsade Skånederbyt. När HIF och MFF slog som titeln så fick han spela på grund av lite avstängningar och så. Mm. Och gjorde både mål och assist. Och där slog han igenom och sen fick han spela lite mer, gjorde någon mer mål under hösten där också. Och så var det här som du sa, Mats Olsson nämnde det i sina krönikor och så också. Och så jag tror jag gjorde ett jobb på honom inför nästa säsong. Det skulle ju bli då, nu ska Dardan ordentligt bli. Jag kände redan då att han var lite för snäll för att säga ifrån att så här, det här känns lite, ja visst, så här, jag läser gärna och sådär, men... det är inte det enda jag gör liksom så här, och det är väl inte så konstigt att jag gör det, men min hunger var så stor efter att så här, få dra fram hans endimensionella sida och kanske, vad det jag menar med att det är dubbelsidigt och att även ni var på, det är ett sätt att motivera ens eget fotbollsintresse också och nästan visa upp Dardan Rexepi för alla skeptiker att så här, kolla här, vi är mer än bara siffror och bollar. Han vet vem Emil Zola är. Kom fram nu här Dardan, och så gjorde han det lite halvt motvilligt kanske. Och precis det tycker jag är intressant som du nämner, att man, när det inte går riktigt bra, så vill man nästan så här kleta det där på honom, att han var liksom en lite skör figur. Fast han kanske bara var en hygglig anfallare, men inte riktigt på toppnivå. Ja,
precis. Men sen ibland så kan man ju bli glad när den gängse bilden bekräftas, som det blev känt nu för någon vecka sedan när det visade sig att Lukas Podolski öppnat ett kebabställe i Köln. Då blir man ju glad, för att Podolski har ju alltid varit den här, han har ju sagt det, jag vill aldrig ha på mig en kostym och jag är liksom fortfarande liksom en arbetarpöjk. Och så trots att han har tjänat alla de här miljonerna, så istället för att öppna liksom en restaurang som har Michelin-ambitioner, så öppnar han en enkel liksom dönerställe. Som sålde juice också, eller?
Ja, jag vet faktiskt inte.
Kanske.
Men det var ju liksom inget, istället för kanske någon hälsogrej då eller något sånt där, så öppnar han kebab. Ja visst, man får hoppas att han är sig själv, men även där finns ju något att man blir glad direkt, för man vill ha sin Podolski med ett par mjukisbyxor, en döner i näven och kanske en pilsner där också. Han har väl andra sidor han med, såklart. Och ibland kan man ju känna att någon också... Alltså jag får ju nästan en kris ibland när vi skriver de här porträtten. Vi gör att man gör det så bra man bara kan, och man försöker och vara ärlig, men i och med att man ändå vill hålla sig till en form av vinkel så sorterar man bort mycket. Så jag känner ju ofta ändå sådär att, inte att det blir falskt, men att för att det ska vara tydligt och begripligt.
Finns så många fler sanningar?
Ja, det gör det ju. Det får väl, man tänker att folk fattar det, men jag tror att någon hade kunnat skriva, om någon gjorde ett porträtt på mig långt, och även om det hade varit jättebra hade jag nog ändå känt att fan, det är mycket här som inte kommer med. Mm. Och då skulle man bara uppfatta som gnällig om man invänder det. Men så tror jag jättemånga har känt som inte tar upp det med en själv efteråt. Att det var inget fel på det. Det stämmer visserligen. Sådär, men det blir lite... Du skriver nästan bara om mitt... Kommer jag skrev om Pelle Nilsson. Och det handlade så mycket om vinkeln att han nästan var en tysk. Mm. Han fostrade i Tyskland och han gillade tyska så mycket. Då jagade ju jag tecken på att han liksom hade tagit till sig den tyska kulturen och sådär. Mm. Och det hade han ju. Men samtidigt var han ganska vanlig svensk också. Ja. Men det kom inte med lika mycket. Nej, så. Det är inga allvarliga saker. saker, men det känns så himla, ja, det är lurigt ibland, tycker jag. Att man, det går inte att skriva en begriplig text om man ska med allting. Nej. Samtidigt så blir det lite endimensionellt.
Nej.
Och sen kan man ju ha problemet att vissa spelar med. Mm. Att nästan sådär, de får ett första intryck av någon och någon blir medveten om vilken typ av figur de är i media. Mm. Erkan var ju lite så.
Just det.
Där man inte riktigt visste ibland när Erkan Zengin var bara normal och när han var, inom citationstecken, Erkan Zengin. Var nästan sådär, ja, lite sådär att han är medveten om att han ger journalisterna lite det som de förväntar sig av Erkan Zengin, vilket då får till följd att man garvar lite åt Erkan Zengin. Så att då, det kan ju också försvåra för en själv att de, ja, men jag kör väl på den här rollen nu som jag har tilldelat.
Precis. Och du kanske minns det, rätt tidigt i Offsides historia så skrev vi om Nebojsa Novakovic i AIK och jag tror det var Kalle Dixelius
som stämmer. Rökpaus med Nebo heter den, ja. Konstigt nog.
Precis, för att det är ju så att Dixelius blir ju lite besviken, eller väldigt besviken, när han inser att Nebo faktiskt har slutat röka.
Mm.
Det var ju det han ville. Man ville ha den här som tänder liksom en cig direkt efter en match. Direkt efter domaren har blåst för full tid.
Ja, han hänger en snygg lobb och sen tar han en tagg.
Ja, precis. Men det var inte Nebojsa längre.
Nej, ändå för en heta rökpaus med Nebo. Ja. Det är märkligt. Ja. Det finns ju rolig insändare till den artikeln, vet du vilken det är?
Ja, om att han gör en liten rökkommers.
Ja, han gör en liten utvikning då, Kalle Dixelius, om att han vill att Nebo ska röka och att han tar upp att många spelare från Balkan röker. Och sen så tar vilka svenska idrottare har rökt och så nämner han Patrik Sjöberg och att han rökte röda kommers eller vad det nu var. Och sen så svarar då en insändare, Patrik Sjöberg själv i nästa offside, dementerar detta kraftigt, ja, att det här var inget märke, ja, och så skrev man rökt istället. Ja, det. Var det var, ja. Men det blev man glad.
John Silver utan filter kanske det var.
John Silver utan filter, bra titel.
Kan ha varit det.
Ja, apropå inemotionellt.
Ja,
ja, då börjar väl bli dags att säga att det här fyraårsavsnittet som lider mot sitt slut har vi gjort i samarbete med biofilmen Downsizing, som har biopremiär nu på fredag den 19 januari. För regin står Alexander Payne, som tidigare gjort bland annat Sideways och About Schmidt. Och i rollerna kan vi se Matt Damon, Kristen Wiig och Christoph Waltz. Apropå, bara innan vi slutar här på Dolskis kebabställe. Undrar om det är bra business där. Jag vet inte om du har tänkt på det, men de här, när de ska växla upp och göra andra saker efter karriären, så är det inte sällan det är de här lite osexiga jobben eller affärsmodellerna som blir ganska framgångsrika. George Foreman, den gamle tungviktsmästaren, tjänade väl mer pengar efter karriären på att sälja grillar, tror jag, i tv-shop i USA. Brolin har hånats en hel del när han började sälja dammsugarmunstycken, men det var väl en kanondeal för Thomas, tror jag. Och sen har vi ju färsk då, nere i Köpenhamn, klakbaronen Daniel Agger.
Ja, just det.
Som verkar gå jättebra, sin firma där. Så han kanske har bra möjligheter att göra kulor i Köln. Vi hoppas väl på det.
Ja, hoppas det. En allra sista sak som vi borde kunna nämna här. I lördags var vi på bio, du och jag, och vi skulle ses sextiden, och jag gick in på 7-Eleven och köpte en snus. Och gick ut därifrån, så var jag lite tidig, så tittade jag in när jag köpte snus och gick förbi, och så har de ibland 7-Eleven små, liksom rätt ocharmiga små hörn där de har bord och några stolar där man kan sitta och ta en blaskig kaffe.
Kraftig lysrörsbiostad.
Ja, och jag tittar in där, och där sitter Johan Orenius. Där sitter du. Och du sitter där, Johan, på ett sätt som är, jag tog en bild på dig i smyg utan att du visste om det, och skickade till dig när du satt där utan att du tittade på mig. Du satt med din mobiltelefon, helt tom blick, och satt och tittade sådär. Ena sekunden tittade du ner i din skärm, andra sekunden tittade du på den här tidningshyllan, och liksom, det var helt tom i blicken. Helt, var bland det deppiga jag har sett faktiskt. Det stackars Johan.
Det var en stark bild. Jag har tittat mycket på den. Jag tycker nästan att du ska lägga ut den i samband med avsnittet. Men här har vi ju någonting också, apropå att saker inte alltid är som man tror, eller att få intryck. Du vet ju, du säger att det var det deppigaste jag sett. Och det kanske man skulle tro när man ser bilden.
Starka Roy Andersson-drag.
Ja, det är typisk Roy Andersson-bild. Det är liksom lördagkväll och det pågår roliga saker runt om i Göteborg. Jag sitter och själv där inne under de här lysrören.
Ja, du har inte ens tagit den där blaskiga kaffen. Du sitter helt, det är ett blankt bord.
Grejen var att jag skulle träffa dig, och så var jag också där inne och köpte snus. Ja. Och så var jag en kvart tid, så jag frågade hon i kassan, är okej att jag sitter och väntar, är det så kallt ute? Och det gick bra. Men du vet ju också någonstans att det går ingen nöd på mig där. Men skulle någon, för vi träffade ju även lite andra personer som kände igen oss, från, som ville tacka för podden och så, på den här kvällen. Om någon av dem skulle gått förbi där och sett mig, så skulle de ju tänkt, gud, herregud, har han ett sånt här liv på lördagskvällarna? Sitter där helt själv, fy fan vad deppigt. Det de inte vet då är att jag har det ganska bra där. Där sitter jag, lägger ett ord i Wordfeud, kollar lite på omslagen, på kafés omslag, och där är Britta Zachary och Kalle Wahlström. Och så lägger jag ett ord till, funderar jag lite grann på tidningen och vi ska se, jag tar en snus. Jag har det ganska bra. Jag ska inte överdriva att jag har en drömtid.
Men...
jag
lyssnar på lite musik.
Ja, jag har bra musik i lurarna. Jag lyssnar på Slowdive. Så här, då skulle de få ett felaktigt intryck. Skulle behövt omvärdera det.
Ja, allt är inte som det ser ut.
Allt är inte som det ser ut.
Det är lärdomen vi tar efter 4 år med Offsides podcast. Tack för alla de här åren. Vi kör på i alla fall ett år till. Ja, det siktar vi på.
Det siktar vi på.
Och så önskar vi en fortsatt trevlig vecka. Ta hand om er.
Hej.